En podcast från Aftonbladet.
Under 2 års tid åkte John in och ut i sjukvården.
Trots mängder med utredningar förblev hans fall ett mysterium. Ingenting kunde förklara varför han hade potentiellt dödliga nivåer av kalcium i kroppen.
Och varför nivåerna alltid sjönk när han lades in på sjukhus, men gick i taket när han kom hem igen.
Till slut började John själv fundera. Var det hans fru som försökte förgifta honom?
I veckans avsnitt berättar vi om förgiftningskvinnan och om hur hennes man till slut förstod varför han var sjuk. Det och mer med mig, Marcus Ulfsand.
Och med mig, Mariella Quintana Melin.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Aftonbladet Krim. Den här veckan ska vi ägna hela avsnittet åt ett och samma fall. Det är ett fall som handlar om ett ovanligt mordförsök, eller hur, Mariella?
Ja, det här ska ju efter flera år upp i rättegång, och det är en 45-årig kvinna som efter flera år ska till rättegång, och hon är ju åtalad för försök till mord. Och för att förstå det här fallet så måste vi börja med att spola tillbaka bandet.
Ja, för att det här har ju dragits i långbänk, det har pågått lång tid, och det här börjar ju faktiskt sommaren 2021, närmare bestämt den 23 juli, för då kommer en anmälan om grov misshandel in till polisen. Och den anmälan kommer från en läkare, och den här läkaren berättar då att hen misstänker att en patient har blivit förgiftad på grund av att den har väldigt, väldigt höga nivåer av vitamin D och kalcium i kroppen.
Och den här patienten, det är en man vi kallar för John, och vi ska berätta lite om honom och hans fru.
Ja, för att det är ju själva grunden i den här historien. Och för att förstå den så måste vi börja med de två. För det är de som är lite huvudroller i hela den här berättelsen. John och hans fru, de träffades 2015 på en arbetsplats. Det verkar vara någon form av kontorsmiljö där det är flera olika företag som hyr platser. Och där möts de på något sätt. De båda jobbar med IT, de är utbildade. Hon är väldigt välutbildad, hon har 2 olika masters. Och relationen börjar bra. De får barn och de flyttar ihop i en lägenhet som ligger på en central adress i Stockholm.
Men sen så börjar det knaka i relationen. De verkar vilja ganska olika saker. Hon pratar till exempel om att hon vill flytta till Australien, och det vill inte han alls. De börjar mer och mer glida isär och inte heller överens om till exempel hur man ska uppfostra barnen och så. Och John då, han har också ett barn sedan tidigare. Det leder också till bråk mellan dem.
Så efter några år i den här relationen, 2019, då börjar John också känna sig sjuk och svag, och han söker upp sjukvården. Det handlar om att han då har mått dåligt ett längre tag. Han känner sig svag i musklerna, han är trött, han behöver kissa ofta. Och när han kommer in till sjukvården så visar proverna att han har väldigt, väldigt höga nivåer av kalcium i kroppen. Ska vi säga något om kalcium?
Det är ju väldigt viktigt för skelettet. Alltså det fick man ju lära sig när man var barn, att mjölk skulle man dricka för att få kalcium och man skulle få starka ben. Men för höga nivåer är skadligt på flera olika sätt. Alltså det kan påverka hjärtat, man kan få hjärtrubbningar och så. Men det påverkar också njurarna, och det kan ju vara en orsak då till att John har behövt kissa så mycket. Och väldigt höga nivåer av kalcium, det kan vara direkt dödligt. Och det här, när man då har höga nivåer, det kallas för hyperkalcemi.
Och läkarna, när de får de här proverna, så blir de lite förbryllade. Det finns ju lite olika möjliga förklaringar till varför man kan ha så mycket kalcium i kroppen. Och de reagerar på hans höga vitamin D-nivåer. Det här hänger ju ihop lite, att vitamin D, det skapar ju kalcium i kroppen.
Och vitamin D är ju också en sån där vitamin som är livsnödvändig. Alltså till barn så ger man ju D-vitamindroppar.
Det som händer här är att han kommer in, man reagerar på de här mycket höga nivåerna av kalcium och vitamin D. Sen så skickas han hem igen, men återvänder snart därefter till sjukhuset igen för att han återigen känner sig svag. Återigen har han liksom sjukdomskänsla i kroppen, han är muskelsvag och han känner att hjärtat rusar. Och så här kommer det ju att fortsätta. Han kommer in till sjukvården gång på gång på gång, och varje gång så tar man prover som visar att han har oerhört höga vitamin D-nivåer och högt kalcium i kroppen.
Och han träffar ju väldigt många olika läkare, men det är ju ingen som förstår varför John har så höga nivåer av kalcium och D-vitamin. Men det här, det förbryllar verkligen sjukvården. Vid ett tillfälle så tar man till exempel upp det på en europeisk konferens för ovanliga sjukdomar. För man tänker ju att han måste ju ha någon sjukdom i bakgrunden som gör att han får så här höga nivåer. Och sen så i journalerna så är man dessutom till och med inne på att han behöver en pacemaker. Alltså sån här som hjälper hjärtat, för att han är så dålig.
Ja, det märks när man läser igenom de här journalerna som vi har gjort nu, att de är, har väldigt svårt att förstå det. Det är många gånger som de sätter en diagnos där de tror att det skulle kunna vara den här och den här sjukdomen, men de beskriver också att så här, flera grejer i det här är, som man beskriver det, atypiska, att det här går inte riktigt ihop med den diagnosen som vi nu har satt. Och de verkar verkligen famla, och man pratar ganska mycket i journalerna om att man tror att det kan vara att han måste ha fått i sig det, han måste ha ätit någonting som gör det här. Och man försöker att undersöka, finns det någon typ av mat, någon livsmedel som han sätter i sig som skulle kunna förklara det här. Det finns ett exempel där de är inne och pratar om och undrar om man äter väldigt mycket shiitake-svamp, för att man tror att det till exempel skulle kunna vara en möjlig delförklaring till det här. Och han säger då att ja, jag åt shiitake-svamp en gång för 6 månader sedan, så att det utesluter man ju också att det skulle ha med det att göra. Och han själv försöker också göra mycket detektivarbete. Han pratar ofta att han äter mycket mat med torkad chili, skulle det kunna vara det, men det ger inte heller någon riktig förklaring till det här. Så att man fortsätter verkligen att leta och liksom vänder på alla möjliga stenar för att försöka komma fram till vad som kan förklara de här nivåerna i hans kropp.
Man tar ju till och med prover från kranvattnet hemma hos dem och undersöker Norsborgs vattenreningsverk för att se om det finns för höga kalciumnivåer i det vattnet. Men en annan gång så får han ju också rådet av en dietist att ät bara McDonald's-mat under en hel vecka för att se om det blir bättre.
Ja, det är ju ett sätt att försöka att se om man kan utesluta, om man genom att utesluta hans vanliga kost kan få ner de här nivåerna igen. Man måste ju säga, det är nog den första gången i mitt liv som jag har sett en läkare som ordinerar bara McDonald's-mat i en vecka. Men man förstår ju varför de gör det i det här fallet, för att de är så förbryllade över var de här höga vitamin D- och kalciumnivåerna kommer från.
Verkligen, och de testar ju också frun för att kolla om hon också är påverkad, men det är hon inte. Och det kommer ju också fram att hon och barnen äter annan mat än John, så att hon lagar mat till sig och barnen och han äter en helt annan kost. Men det som läkarna verkligen ser, det är ju att John, han mår bra när han är på sjukhus, eller bra och bra. Hans nivåer går ju ner och han blir friskare, men varje gång han kommer hem så mår han ju piss och blir bara sämre. Och han får också hemsjukvård ett tag och får dropp och så. Men allt det här ställer ju till det väldigt mycket i hans liv.
Ja, han får ju en hel del olika restriktioner eller instruktioner kring hur han ska leva, som ju på vissa sätt är väldigt, väldigt begränsande, måste man säga. Han får ju bland annat till exempel råd om att hålla sig undan solen, eftersom D-vitamin, det får man ju genom att vara ute mycket i solen, så att han ska ha mycket solskydd på sig och inte röra sig ute. Och det går ju så pass långt att han faktiskt går runt med paraply när han är utomhus när det är sol, för att han helt enkelt ska skydda sig så mycket som möjligt. Det man också kan säga som är ett av råden som han får, det är att han ska dricka väldigt, väldigt mycket vatten. För det är ett sätt att få ner kalciumnivåerna, att man helt enkelt liksom vaskar det ur kroppen. Jag vet inte om en läkare skulle vara överens med mig om just den beskrivningen av det. Men rådet är i alla fall att han ska få dricka så mycket vatten som möjligt. Och han dricker ju under perioder uppemot 8-10 liter vatten om dagen. Och trots detta så fortsätter nivåerna att vara skyhöga så fort han kommer in och tar prover igen.
Ja, och det ska faktiskt visa sig att det är vattnet som är boven i det här dramat.
Juli 2021. John jobbar hemma, men han mår inte bra. Han måste dricka ordentligt med vatten, har läkarna sagt.
Nu går han på toaletten.
När han kommer tillbaka ser han att vattennivån i flaskorna har förändrats.
Det är nu en tanke börjar gro. Har hans fru gjort något med vattnet?
John gör små markeringar på flaskorna och han sätter upp en dold kamera.
Det han ser på filmerna kommer att förändra allt.
Ja, det här är alltså sommaren 2021. Det kan ju understrykas här att det här har alltså varit pågått i 2 år nu. John har åkt in och ut från sjukvården. Men nu så är det en idé som växer hos honom. För som sagt så dricker han ju oerhört mycket vatten varje dag. Han har därför en massa vattenflaskor hemma som han fyller upp och som han dricker ifrån. Och det är ju då han märker en dag att när han har gått iväg, när han har gått ut från rummet och sen kommit tillbaka igen, så tycker han att det ser ut som att vätskenivån i hans vattenflaskor har förändrats. Den är inte samma som när han lämnade rummet.
Nej, och då börjar han ju göra ett detektivarbete och liksom rispa in i plastflaskorna var vattennivån har varit.
Han rispar ju också på korkarna för att se om någon har skruvat på de här korkarna. Och han slutar ju också att dricka vattnet här, för att han misstänker att här är någonting fuffens på gång.
Och han har ju också märkt att vattnet smakar konstigt. Han både köper vatten och häller i från kranen, men allt smakar skumt.
Och i det här detektivarbetet så växte en tanke hos honom som är att är det möjligtvis min fru som gör någonting med de här vattenflaskorna, för att de är bara 2 vuxna i det här hushållet och det är ingen annan som har tillgång till deras lägenhet. Och den här tanken, den har han svårt att tro på själv, men för att reda ut det här så sätter han alltså då upp en kamera som filmar vattenflaskorna och sen lämnar han rummet och går ner och leker med sin son som bara är några år gammal. Samtidigt som han leker med sonen så sitter han och tittar på sin mobil som är kopplad då till den här kameran. Och det han ser då, det chockar ju honom.
Ja, minst sagt. Han beskriver hur han blir helt skakig och börjar darra. För det han ser, det är att hans fru kommer in där i bild. Hon är klädd i rosa shorts och svart t-shirt. Och så ser man hur hon tar upp en liten flaska ur sina shorts och börjar droppa i något i vattenflaskorna. Det är inte jättemycket, men det är ändå en del.
Ja, det är en liten brun flaska som hon verkar då hälla några droppar från.
Och när han då ser det här, då blir han väldigt, väldigt chockad och får panik. Vad ska han göra? Så han skickar ett sms till sin läkare.
Ja, han kontaktar ju inte polisen först, utan han har ju haft så otroligt mycket läkarkontakt genom åren, så han har ju en person inom sjukvården som han har träffat många gånger och som har varit den som kanske främst har utrett hans fall. Och i det här smset så skriver han då på ett ungefär att jag tror att jag vet anledningen till varför mina vitamin D-nivåer är så höga och varför det håller sig så högt under så lång tid. Han skriver också, jag tror att jag är i fara och jag behöver verkligen, verkligen din hjälp och dina råd.
Och sen så skickar han också ett mejl senare och skriver att han inte vill diskutera via telefon, men han vill verkligen träffa läkarna så snabbt som möjligt. Och när han kommer till dem så visar han det här videoklippet och det är då läkarna bestämmer sig för att polisanmäla Johns fru.
Och vi ska snart återvända till den här historien och hur den här utredningen kommer att fortsätta. Men först ska vi ta en kort paus.
Ja, då är Aftonbladet Krim tillbaka och vi pratar alltså om fallet med förgiftningskvinnan och hennes make John som kvinnan är misstänkt och åtalad för att ha försökt mörda. Hon verkar ha förgiftat sin man med kalcium och D-vitamin.
Och där vi är just nu i historien så har ju John precis själv upptäckt det här. Han har filmat henne när hon tycks droppa ner saker i hans vattenflaskor. Han har tagit sig till sin läkare som han har haft mycket kontakt med genom åren. Och genom den läkaren så blir det här en polisanmälan gällande, i ett första skede så är det en polisanmälan gällande grov misshandel. Och det drar ju igång en utredning ganska snabbt och redan dagen efter så grips ju faktiskt den här kvinnan misstänkt för det här brottet.
Och då kan man ju se att hon under en längre tid har köpt massor av D-vitamindoser. Alltså det är sida upp och sida ner med hennes inköp. Och det man till slut räknar ut, det är att hon har köpt 209 års förbrukning av D-vitamin för en vuxen person.
Ja, om man skulle använda den mängd D-vitamin som hon har beställt hem så som den är tänkt att användas, alltså den rekommenderade dygnsdosen, då skulle det alltså räcka i 209 år. Det man också kan säga som man gör väldigt tidigt i den här utredningen, det är att man pratar mer med John. Och det visar ju sig att han, efter att han har då filmat det här och att han har börjat fundera, så har han också kommit på grejer som han tidigare inte har reagerat på, men som han nu börjar känna att han pusslar ihop och han lägger ihop ett och ett. Och det handlar ju bland annat om mycket grejer som gäller hans mat också, för han börjar misstänka att det inte bara är i vattenflaskorna som hans fru har hällt vitamin D eller kalcium. Han beskriver ju ett tillfälle som handlar om en chiliolja som han har hemma, att han tycker väldigt mycket om den här chilioljan, men sen märker han att när han har ätit av den några gånger så börjar den smaka väldigt, väldigt konstigt. Det här gör ju att polisen tar med sig just den här chilioljan, för den står ju kvar hemma och man tar då prover på den. Och då finns det ju såna här nivåer, hur mycket kalcium ska det finnas i den här typen av olja. Det ska finnas 86 milligram per kilo. Det proverna visar, det är ju att det är 23 000 milligram per kilo. Så det blir ju för polisen ganska tydligt att här verkar ju någon ha tillsatt någonting extra i den här.
Verkligen, och man kan ju också se att kvinnan har köpt kalcium. Det är 6 års förbrukningar av kalcium. Och allt det här har hon inte bara beställt i sitt eget namn. Från början var det liksom hennes namn, sen var det hennes mans namn. Men sen så har hon börjat beställa det med andras för- och efternamn och beställt till paketboxar i närheten av deras bostad. Och det är namn som Ellen Tingsland, Philly Dixon, Gilaya Heron.
Ja, det här visar sig ju vara, det är ju personer som inte finns överhuvudtaget, och det hörs ju nästan också på namnen att det här är ju bara någon som har freestylat lite på potentiella för- och efternamn. Men fastän hon har beställt det i ett annat namn så visar det sig att hon har ju fortfarande knutit beställningarna till sitt mobilnummer för att kunna hämta ut de här från olika paketboxar. Så fastän det är en massa olika namn så kan man fortfarande knyta det till att det är hon som har beställt det här.
Och John blev ju sjuk där under sommaren 2019, och det polisen också kan se är att under hösten 2019 så har frun då uppmanat John att teckna en livförsäkring. Under hösten där så skriver de också ett äktenskapsförord med total egendomsskillnad. Alltså att alla pengar som du har eller någonsin kommer tjäna ska vara enskild egendom, så att man inte ska dela på pengarna om man skiljer sig. Och det här äktenskapsförordet kommer ju John senare säga att han har aldrig sett det.
Det är ju mycket som kommer fram i de här förhören med John när han beskriver sin relation med sin fru och att de har haft det knackigt, och sen så han verkar ju ha fortsatt lite svårt att förstå det här, men han berättar ju då om liksom olika incidenter som han nu ser i ett annat ljus efter att han har sett den här filmen på hans fru när hon droppar ner de här sakerna i hans vattenflaskor. Han beskriver bland annat ett tillfälle. Ja, vi pratade ju tidigare här om att frun och barnen äter annan mat och John äter sin egen mat. Och då beskriver han ett tillfälle när han skulle laga mat till sin son. Han ska göra dumpling som någon slags soppa till. Och när han då lagar den maten till sin son så använder han sin egen soja. Men då kommer frun in och ser det här, och då plockar hon bort det här. Hon häller ut maten och säger att barn tycker inte om soja. Och sen lagar hon samma rätt på nytt, fast använder då inte liksom Johns sojaflaskor och Johns ingredienser. Och det är ju någonting som han i efterhand kommer tycka är väldigt misstänkt i relation till det som han senare då får lära sig.
Men man undrar ju verkligen varför då frun, vad är anledningen till att hon skulle ha gjort det här under flera års tid? Och när hon grips, då får ju polisen tillgång till hennes mobiler och så. Och där kommer kanske några förklaringar fram i chattar. För i en chatt där hon ska beskriva sina känslor för sin man, då när hon chattar med en annan person, då skriver hon att det är som en grop utan morötter och jag och han är game over. Så hon verkar ju vara väldigt trött på John.
Ja, där återkommer ju i chattarna. Man ser ju också en del chattar som är mellan henne och med John. Och de skriver ju bland annat mycket om hans olika sjukhusbesök och de undersökningarna som görs. Och han beskriver till exempel någon gång när han är inne på sjukhuset att igår hade jag inget dropp, idag inget heller. Jag fortsätter att dricka vatten här och blir observerad. Läkaren tycker också att det är konstigt. Varför stiger kalciumet efter 2-3 dagar hemma men sjunker när jag är på sjukhuset? Och man kan ju säga att hon i de här chattarna, de skriver ju väldigt mycket fram och tillbaka, och hon har ju, ställer ju en massa olika frågor, och hon skriver vid något tillfälle och frågar, men skulle det kunna vara att du har ätit väldigt mycket smör? Jag har sett att det är mycket D-vitamin i smör och sådär, så att hon är ju... Ja, hon bollar ju det här fram och tillbaka med honom och liksom svarar på hans frågor. Hon ställer också väldigt mycket frågor själv kring vad läkarna säger om si och vad läkarna säger om så.
Ja, hon verkar ju ganska omtänksam där i de chattarna när han är inlagd och vill komma och hälsa på och så. Men i andra chattar med andra personer så uttrycker ju hon sin ilska mot honom och skriver till exempel att hon fan i mig verkligen vill hugga honom. Och att hennes liv skulle vara lättare ensam med barnen.
Vi ska snart fortsätta prata vidare om det här fallet, men först en kort paus. Det man också kan se i de här chattarna är att hon skriver med en kompis i Nederländerna. Och där så ber hon den här kompisen att köpa kalcium i Nederländerna. För den typen av tillskott, skriver hon, som hon är ute efter, det säljs inte i Sverige. Och kompisen föreslår då en flaska med blåbärssmak, men får då svaret tillbaka från den här frun att hon undrar om det finns någon utan fruktsmak.
Det man också kan se, det är ju att frun har varit inne på flera hemsidor, bland annat medicinska uppslagsverk. Och det är sidor som innehåller information om sjukdomar, mediciner, symptom och kroppens funktioner. Och det då material som läkare och experter har skrivit, så det är ju liksom inte familjeliv eller något sånt. Och där, 2019, så har hon sökt på saker som orsaker till hyperkalcemi eller förhöjt kreatinin, för lite magsyra, påverkan på kalciumupptag eller hjärtfrekvens och så vidare. Det är en mängd olika sökningar hon har gjort på de sidorna.
Ja, och hon kommer ju få väldigt mycket frågor om det här, både om de olika sökningarna och framförallt också det här med att hon har beställt så mycket vitamin D och att hon har beställt hyperkalcemi, och också får hon ju naturligtvis frågor om den här filmen, för den är väl på något sätt fallets smoking gun. Den är ju svår att ta sig runt, tänker man ju inledningsvis, att här ser man ju henne stå och droppa ner någonting i vattenflaskan och det syns tydligt att det är hon. Men hon kommer ju med förklaringar kring det här, förklaringen kring vad det är hon gör på den här filmen. Det säger hon ju själv, att hon tillsätter kalium, alltså inte kalcium utan ett annat ämne som heter kalium. Och hon säger att hon vet om att hennes man har låga nivåer av det, och hon vill hjälpa honom att sköta det. Men hon verkar mena att det funkar inte riktigt att bara säga åt honom att han ska göra det. Så därför så försöker hon tillsätta det här i hemlighet för att hjälpa honom. Så hennes förklaring är att så här, ja, det är absolut jag som droppar någonting i hans flaskor. Men jag droppar inte det som ni säger. Jag droppar inte några kalcium eller D-vitamin-grejer. Utan det jag gör, det är att jag försöker att hjälpa honom och ge honom ett ämne som han faktiskt behöver.
Ja, och när hon får frågor om varför hon har köpt så himla mycket D-vitamin, då säger hon att hon har köpt det till sin mamma som inte bor i Sverige, och att det i det landet är en bra gå-bort-present. Alltså som vi här i Sverige brukar ta med oss en blomma eller en flaska vin, så är D-vitamin en bra present att ha med sig. Och förklaringen till varför att hon har köpt kalcium, det är för att hon skulle själv behandla sin egen fotsvamp, har hon sagt.
Ja, så att hon har ju också förklaringar till varför hon vill köpa de här ämnena. Det som väl det blir lite frågetecken kring när utredarna pratar med henne, det är ju om det nu är så att du tillsätter kalium i hans flaskor, var är i så fall de här kaliumflaskorna hemma? För när man griper henne så hittar man ju i de här rosa shortsen som hon på filmen tycks då, det ser ut som att det är samma kort som hon har på sig i den här filmen, där hittar man ju en liten brun flaska, och i den bruna flaskan så är det ju kalcium, inte kalium, alltså det ämnet som han då misstänks ha blivit sjuk av finns i den här flaskan. Sen så menar hon ju att det är olika flaskor, och hon menar att det här är den flaskan som hon använder för de problem som hon har har. Och hon säger ju också att den här kaliumflaskan som då är spårlöst försvunnen i deras hem, den har hon tappat några dagar tidigare. Hon hade varit ute och lekt med deras barn. De skulle gå upp längs en trappa och så snubblade hon till lite och den här flaskan då med kalium, den trillade ut. Och hon lyckades inte hitta den igen. Så hon har ju en del olika förklaringar till de här olika sakerna som ju på ytan i alla fall ser ju lite misstänkta ut.
Och i utredningen så hörs ju flera av Johns läkare också. Och en av dem säger att förgifta någon med D-vitamin och kalcium, det är ju en ganska udda metod om man vill ta livet av någon, för det är inte potent. Tvärtom så tar det väldigt lång tid och det skadar organen gradvis. Samtidigt säger den här läkaren att det fanns risk för att John skulle dö om inte han hade fått hjälp, för sjukvården har ju hela tiden liksom hjälpt till att mota tillbaka det här.
Ja, alltså det är tydligt när de pratar med läkarna i utredningen om det här, för de vill ju på något sätt fastställa hur farligt var det här egentligen och hur illa hade det kunnat gå. Och då är det ju som att, och läkarna är ganska tydliga med att det här är ju inte någonting som man på ett väldigt snabbt sätt tar livet av någon. Däremot så är det så att om man av någon anledning inte uppsöker sjukvård så kan det bli väldigt, väldigt farligt, och de chockas ju över vilka otroligt höga nivåer av kalcium och vitamin D som man har hittat och som man har uppmätts i hans kropp. Men det märks också, som du beskriver, att en av de här läkarna tycker att det är lite udda att man har valt just det här ämnet om man skulle vilja skada någon, eftersom det tar lång tid för att få den typen av allvarliga skador.
Men där under 2021, då är ju frun häktad och man utreder det här för fullt. Men sen så händer det något.
Ja, det tar ju bara några veckor och sen så släpps hon och utredningen fortsätter ett tag, men sen så läggs den faktiskt ner. Och det kan man ju tycka är lite udda. Nu när vi har tittat igenom det här utredningsmaterialet så finns det ju åtminstone ganska mycket bevisning som ser intressant ut att gå vidare med. Men man lägger ner utredningen och John och frun skiljer sig, hon fortsätter att vara på fri fot. Men sen ett tag senare så händer något på nytt.
Ja, det kommer en ny åklagare och tar upp det här fallet på nytt. För John har varit lite pådrivande i hela den här historien. Och sen har ju då utredningen fortsatt. Och nu 5 år senare så har det här lett till ett åtal och en rättegång. Och det är alltså nästan 7 år efter det att John först blev sjuk.
Ja, det har ju verkligen dragits i långbänk det här. Och själva rättegången i det här fallet, den kommer ju börja nästa vecka. Och vi kan ju understryka det, det har ni märkt, men Johns fru nekar ju såklart till alla anklagelser i det här. Hon menar ju att hon bara har försökt att hjälpa sin man och att hon har inte gjort någonting brottsligt, utan hon har försökt att hjälpa honom för att få honom att må bättre helt enkelt. Så det återstår ju verkligen att se hur man värderar de här olika bevisen, för att hon har ju sin historia, han har sin, och sen så finns det de här proverna som sjukvården har tagit och också de här att man har testat då de här olika livsmedlen hemma hos dem, som ju visar att det har varit väldigt höga nivåer av olika ämnen som är lite oförklarliga. Men det återstår verkligen att se hur det här kommer att gå i rättegången.
Ja, och vi kan väl säga det också att John mår idag bättre. Han är nästan helt återställd.
Ja, och för er som är mycket intresserade av det här fallet så kan vi också rekommendera, vår kollega Linda Hjertén har ju faktiskt pratat med John och skrivit en text utifrån hans berättelser om den här. Den finns publicerad på Aftonbladet sedan förra veckan. Så vill ni veta mer och se mer om det här fallet så går ni in där. Vi kommer ju såklart att fortsätta och följa det här framöver och se hur det går i rättegången och säkerligen återvända till det här i senare poddar. Men för idag så tror jag faktiskt att vi sätter punkt. Och så hörs vi helt enkelt nästa vecka igen. Tack så mycket för idag, Mariella.
Tack själv.
Och för er som lyssnar, om ni vill tipsa oss om något fall som ni tycker att vi borde belysa, eller om ni har någonting att berätta som ni tycker att vi borde veta om, då är det bara att höra av sig till oss. Kontaktuppgifterna, de hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Vi säger så för idag.
Det gör vi. Tack så mycket.
Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.